Ja, egentligen hade jag nog tänkt bara få sitta för en gångs skull och bara lyssna lite. Lite popcorn och annat på åskådarbänken, men jag märker ju förväntan i blick, så jag får väl ta upp mitt utkast och predika lite då. Ja, hur skulle det vara om ingen i Centrumkyrkan skulle ta sin uppgift och göra sin uppgift? Om vi tar gudstjänsten som ett exempel. Om inte du hade haft en nyckel, hur skulle du då komma in ens i lokalen? Om det inte var någon som hade uppgiften att låsa upp. Om du väl lyckades komma in, då skulle det kanske inte ens finnas någon som hälsade på dig. Hur skulle lokalen se ut? Det skulle vara ganska sunkigt, eller hur? Och när du väl kom in här, om du inte vände i dörren, så skulle det inte vara så mycket mening att sitta här. För det skulle vara helt tyst. Ingen skulle predika, ingen skulle leda lovsång eller leda gudstjänsten eller fixa med tekniken eller vara förebedja. Och inte skulle vara någon fika efteråt. Så det skulle ju vara ganska meningslöst egentligen att komma hit. Och om ingen skulle göra sin uppgift i Centrumkyrkan, ja, då skulle det ju vara ganska meningsfullt att vara en församling. Eller meningslöst att vara en församling. För en församling bygger på att människor utför sin uppgift. Och jag antar att ni förstår att det här var en illustration där jag gjorde. Jag vill gärna predika och göra min uppgift. Men jag vill tala idag om att tjäna i Guds församling. I och genom en församling. Och som ni ser på min tröja här, så tänker jag ta just det här med ett ishockeylag som en bild på detta, som en illustration. Och ta en del paralleller med det. Men den text som Rebecka läste, första Korinthierbrevet kapitel 12, vers 12 och framåt, har jag som en grund för detta, för den här predikan. Och mitt tema är: du har tänkt att spela med laget. Du har tänkt att spela med laget. Och först kommer jag vilja peppa dig just till att spela med laget, att du är ämnad för spel. Därefter så kommer jag säga någonting om verksamheter. Och sen så kommer jag tala om att söka andens gåvor. Och så kommer jag avsluta med att säga någonting om rehabilitering. Det är min tanke med den här predikan. Men jag vill be en bön. Tack Herre för att du vill säga någonting till oss. Att du vill göra någonting i våra liv. Och jag ber att du ska få göra det. Inte bara att det ska vara lite underhållning. Utan det ska få göra någonting i oss. Kom och möt oss Herre. I Jesu namn. Amen. Vet du att du som har tagit emot Jesus och låtit dig döpas, du har fått ta av dig syndens sunkiga kläder och så har du fått ta på dig nya kläder. Det står så här i Galaterbrevet kapitel 3, vers 27. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. När du tog emot Jesus i ditt liv så fick du en ny tröja. En tröja där det står Jesus på. Du fick en ny identitet. Ja, du fick till och med liv. Det är Stefan Liv, jag är HV-fan. Har vi några HV-fan här eller? Ja, det är det fantastiska att vara i Småland. När man var i Uppsala, det fanns en eller två, men det var mycket andra lag tyvärr. Men här gillar man HV. Nej, inte Stefan Liv, men du fick en tröja där det står Jesu liv. Du fick ta emot Jesu liv. Du fick en ny identitet. Men vet du, den här tröjan som du fick, det är inte en individualistisk tröja. Det är inte en superhjältetröja som Stålmannens tröja, där du ska fixa allting själv. Nej, det är en lagtröja du har fått. Du är ämnad att vara med i ett lag. Det är tanken för en kristen. Det står så här i den text som Rebecka läste. I vers 13 så läste hon: Med en och samma ande har ni alla döpts att höra till en och samma kropp. När du tagit emot Jesus så tillhör du ett lag. Och om ni lyssnade ordentligt i den texten och läser så verkar det som att Paulus menar att du tillhör församlingen Kristi kropp. Vare sig du vill det eller inte. Det är ditt rätta element. Du är ämnad att vara med i ett lag. Vara med i en församling. Men det är också så att den här lagtröjan, det är inte en supportertröja. Det är faktiskt en matchtröja. Du är ämnad till att spela med laget. Inte att sitta med popcornskålen i en härlig fåtölj och bara titta på när de andra spelar. Inte att sitta på läktaren. Utan du är ämnad för spel. Att spela tillsammans med laget. Det är din identitet. Det är du skapad till. Det är ditt rätta element. Men gäller det här med laget, dig som du som kanske inte har tagit emot Jesus i ditt liv? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag vill säga till dig att det finns en manager som har köpt dig till ett väldigt högt pris. Det är ju bara bra spelare man köper till högt pris. Han har köpt dig med sitt eget liv, Jesus Kristus, till att få spela med laget. Och det enda du behöver göra, billigt talat, är att skriva på kontraktet. Att överlåta ditt liv till Jesus. Och då får även du vara med och spela med laget. Vi alla är skapade att få vara med i Guds församling och tjäna i och genom Guds församling. Så du har tänkt att spela med laget. Du är ämnad till det. Och därför skulle jag vilja säga, när du är med och spelar i laget, när du tjänar i och genom en församling, då mår du som bäst och då fungerar du som bäst. Det är ju så, en hockeyspelare mår ju bäst av att få spela. Det finns ju inget mer frustrerande för en hockeyspelare eller någon annan som håller på med en idrott om man blir skadad, om man får bli bänknötare, om man inte ens får vara ombytt. Man är ju ämnad för spel om man har en längtan till att få göra det. För det är där man mår bäst. Det är där man kommer till sin rätt. Och så tänker jag att det egentligen är med en kristen också. Det är där du fungerar bäst. Det är där du mår bäst. Och jag kan gå till mig själv. Jag har ju haft semester nu. Det är fantastiskt med semester. Och det är inte så att jag har liksom struntat min kristna tro och så. Jag har varit på gudstjänst och annat. Men kanske inte tjäna på samma sätt som jag gör till vardags. Och man blir ganska slapp ändå. Jag märker det att jag behöver verkligen att få tjäna i en församling. För det vitaliserar mig. Det får mig att växa. Det hjälper min tro. Och det ger mig också mening. När jag utbildade mig till pastor så hade jag en praktikförsamling i Ekerö i Mälarkyrkan där. Samuel Klintefelt i församlingen, rektorn på folkhögskolan. Han har varit pastor där, men det var innan hans tid. Och de hade en besöksgrupp från den församlingen som var på Svartsjöanstalten. Och jag brukade följa med den. Och det var inte så sällan som någon i den här besöksgruppen, när kvällen var slut och vi hade tjänat där, att man sa liknande berättelser som att man först var tveksam om man skulle följa med den kvällen. För man var trött, man var kanske lite nere och man kände inte riktigt för det. Men så hade man ändå följt med och så hade man inte ångrat det, för man hade fyllts av ny glädje, energi och mening och var glad att man faktiskt var med. När jag jobbade med tonåringar i Korskyrkan i Uppsala som ungdomspastor, så var det inte sällan som det var så mina liksom ideella ledare också sa. Det var till och med en som berättade att han hade haft huvudvärk när han kom till den ungdomssamlingen. Men när han var klar sen på kvällen så hade huvudvärken försvunnit och han var glad och fyllts med en ny glädje. Det kan vara motigt ibland att tjäna i Guds församling, men det är ditt rätta element. Det är där du växer, det är där du mår bra, det är där du får mening. Så välkommen att spela med laget. Som det första har jag gjort den första punkten nu. Jag har försökt peppa dig att få spela med laget. Och nu skulle jag vilja säga någonting om verksamheter. För nu kommer vi in lite på det här mer konkreta. Vad kan det innebära att tjäna i en församling, att spela med laget? Ibland kan jag uppleva att det här med verksamheter betraktas som någonting fult. Ibland kan man uppleva, och en del kan beskriva det som att verksamheter kan bli ett hinder för att tänka utanför boxen. Det kan vara ett hinder att vittna om sin tro i sin vardag. För att man är bara i verksamheten i kyrkan och man hinner inte träffa andra. Det kan också vara en risk att det bara rullar på utan reflektion. Ja, kanske till och med utan Gud. Man kan faktiskt ha en verksamhet utan Gud, vet du det? Det finns ju risker med det. Men jag skulle säga i sina bästa stunder så är en verksamhet en möjlighet att få vara Kristi kropp. Att få tjäna Gud tillsammans. I den här texten, första Korinthierbrevet 12:12, och bilden av församling som Kristi kropp, så ska jag säga att Paulus lyfter fram det här inte bara som ett bildspråk utan också som en verklighet. Vi som tror på Jesus, vi är Jesu kropp. Vi är Jesu representanter. Vi visar världen vem Jesus är. Och jag tror att Paulus i den här bilden och när han pratar om Kristi kropp lyfter fram att det gör vi bäst tillsammans. Vi representerar Jesus bäst tillsammans. Lika lite som ett finger kan visa hur kroppen ser ut och representera kroppen, lika lite kan du ensam som kristen representera Jesus. Du behöver göra det tillsammans med andra. Du behöver få tjäna tillsammans med andra för att representera Jesus bäst. Och det gör du i en verksamhet. En verksamhet kan underlätta detta, att få tjäna tillsammans. Och det är ju en förmån också, skulle jag vilja säga. Vi kan ju ibland känna, men jag är så dålig på det här, jag kan inte det här. Och jag vet många som har dålig självkänsla när det gäller att dela sin tro och berätta om Jesus. Och jag är inte så bra på det här och så vidare. En verksamhet kan ju hjälpa dig i det. Du kan få bidra med det du kan. Och så kan någon annan komplettera dig. Som till exempel en alfakurs. Du känner att jag är inte så bra på att dela min tro. Ja, men då kan du ju bjuda in till en alfakurs. Då kan du gå med någon till en alfakurs och så kan någon annan sköta snacket. Eller så är du med som en hjälpledare. Hjälpledarnas funktion i alfa är mest att vara med. Man behöver inte ens säga så mycket egentligen. Eller så är du med och fixa fika någon gång. Och så får du vara med och bidra till att människor får höra om Jesus. Och får reflektera kring livets frågor utifrån kristendomens perspektiv. Så får du kompletteras av andra. Det är fördelen med en verksamhet, skulle jag säga, i sina bästa stunder. En annan fördel, skulle jag säga, som det här med råd, den typen av verksamhet kan bidra med, det är struktur och samordning. Jag drömmer om att vi ska kunna starta upp ett diakonalt råd där vi kan just komma med lite med det här med struktur och samordning. Jag vet att det finns flera här som är duktiga på att besöka folk som är ensamma, som inte riktigt har möjlighet att komma hit. Men det som jag tror att ett diakonalt råd kan hjälpa till är att det inte bara blir punktinsatser utan, och att någon faller mellan stolarna. Inte att det blir så att en person får 5 stycken som kommer till den och så är det 5 stycken som aldrig får ett besök. Utan att där man faktiskt kan vara lite mer effektiv. Där ingen behöver falla mellan stolarna. Det kan en verksamhet hjälpa till med. Och en annan grej som en verksamhet, som ett råd kan hjälpa till med är just det här att vi kommer samman med våra olika perspektiv, våra olika erfarenheter och slår våra kloka huvuden ihop. Och ibland kan man ha en idé och man tänker det här är jättebra. Men det kanske inte är liksom den färdiga produkten utan det kanske bara är en ingrediens till till det man ska baka tillsammans. Man kanske ger ett perspektiv och sen kompletterar den andra det. Och slutprodukten är kanske det bästa. Inte att bara köra på sitt egna. Och det hjälper ju då till ödmjukhet och det hjälper att inte gå snett heller. Ibland kan vi liksom tendera ibland att kanske göra grejer som kanske inte blir så bra i slutändan. Men om man tillsammans möter, stöter och blöter, så kan man hamna mer åt det som Gud har tänkt och du kan bli bättre. Så det finns fördelar verkligen. Det finns utmaningar, men det finns också fördelar med en verksamhet som kan hjälpa oss verkligen att spela med laget. Sen skulle jag vilja säga att det finns också uppgifter, gåvor och tjänster som inte ryms riktigt i en verksamhet heller. Dels så kan det ju vara så att du bär på gåvor och tjänster som inte liksom vi har en verksamhet för. Då kan man ju starta en verksamhet utifrån det. Men det kan ju också vara så att vissa gåvor och uppgifter inte riktigt om man bara kan fångas in i en verksamhet. Och då tänker jag till exempel, du kanske är omsorgsfull, du är en herde. Då tänker jag, men även om inte du har liksom är med i en verksamhet, men du kommer på gudstjänst, ja, men då kan du ju använda den tjänsten. Du kan hälsa på någon som är ny. Du kan säga till någon, vad kul att du är här. Du kan fråga, hur är läget? Jag har inte sett dig på ett tag, hur mår du? Och så vidare. Vid fikat, i hemgruppen. Du kan använda den tjänsten utanför en verksamhet. Detsamma med gåvan att bota sjuka eller profetians gåva. Den kan man ju använda även om man inte är i en specifik verksamhet. Men det är en tjänst som du kan ta. Vi behöver inte låsa oss heller till att det ska vara i en verksamhet eller en specifik uppgift. Du kan använda de gåvor och de tjänster du har ändå. Så att tjäna i laget. Ja, men det kan betyda att det är i en verksamhet, men det kan också vara på ett annat sätt också. Det behöver inte heller alltid rymmas i en verksamhet. Så det var det om verksamheter. Och nu skulle jag vilja säga någonting om att söka andens gåvor. I ett hockeylag så har man olika talanger, uppgifter, positioner, erfarenheter och skills. Och ett lag funkar ju som bäst när olika personer får liksom komma till uttryck och använda sina gåvor, det man är bra på. Och då en hockeyspelare blir ju också gladare och det funkar bättre för den om den får göra det den är bra på. Och så tänker jag också med en kristen. Du kanske tycker att det är lite tungt med det du tjänar i. Det kan bero, ibland har man sådana perioder om man behöver kämpa på. Men ibland kan det vara en anledning att fundera, amen, kommer mina gåvor till sin rätt? Kanske ska jag använda mina gåvor på annat sätt. I slutet av den här texten som Rebecka läste, 1 Korinthierbrevet 12 och 28, så står det att i sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Det finns olika gåvor som den helige ande ger till var och en. I stycket innan, som är lite mer kända gåvor, i kapitel 12, vers 8-10, så nämns gåvan att meddela vishet, meddela kunskap, trons gåva, gåvan att profetera, gåvan att bota, gåvan att skilja mellan andar, tungotalets gåva, gåvan att tolka, tungotal. Rebecka läste från Romarbrevet 12 i stycket innan där hon läste, så nämns andra gåvor. I Efesierbrevet 4 finns det exempel på gåvor och det finns på några fler ställen i Bibeln också. Och jag tror inte allt nämns heller i Bibeln som är gåvor. Och hur får man de här gåvorna då? Hur får man dem i funktion? Ja, det finns nog mycket man kan säga här, men en grej som Paulus lyfter upp i just 1 Korinthierbrevet, det är att man kan söka och be om en gåva. Han säger så här i 12:31. Sök vinna de nådegåvor som är störst. I kapitel 14, vers 1 så säger han: sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Så det verkar som att man kan be om en specifik gåva. Och så säger han i vers 12-13: när ni nu söker vinna andekrafter, försök då få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Därför ska den som talar med tungor be om förmågan att tolka sitt tal. Vad är det Paulus är ute efter? Ja, i den här församlingen så hade man en favoritgåva. Det var gåvan att tala i tungor. Och en utmaning med den gåvan var att ingen fattade ett smack. Den som talade blev uppbyggd, med dem runt omkring blev inte uppbyggd. Och Paulus försöker säga: men hallå, det är bra att ni talar i tungor, men sök också andra gåvor så andra kan bli uppbyggda. Och han märkte att det fanns fler gåvor som behövde komma i funktion, som behövdes i församlingen. Och då uppmanar han dem att be om det. Och tänk om vi skulle ha det tänket. Om du till exempel talar i tungor, tänk om du skulle be om förmågan att tolka ditt tungotal och att kunna profetera så att fler kan bli uppbyggd. Och jag tänker, man kan också tänka så här. Man kan ju såklart söka gåvor som man själv liksom tycker det är häftigt. Ibland kan det bli lite så här, lite avundsjuka också. Den har det, då vill jag också ha det, man jämför sig. Men tänk om man mer skulle fundera på: vilka gåvor behövs i vår församling, i vår tid, i vårt land? Om till exempel många är sjuka i vår församling, ja, men då kanske du ska be för dig själv. Ja, du kan be för andra, men kanske framförallt för dig själv, att du ska få gåvan att bota. Om det inte är så många profetröster, då kan du be om gåvan att profetera. Om de diakonala behoven är väldigt stora, ja, men då kanske du ska be om gåvan att frikostigt dela med dig. Så man kan be och söka gåvor. Och då uppmanar Paulus oss: sök det som behövs, det som är behov runt omkring som andra blir uppbyggda av. Och nu har jag kommit in till den sista delen. Så jag har försökt peppa dig att spela med laget. Jag har pratat om verksamheter och jag har pratat om att söka gåvor. Nu ska jag säga någonting om rehabilitering. För du är nog här och du kanske har lyssnat och känner att just nu kan jag inte vara med och tjäna i Guds församling. Det kan vara olika anledningar. Du kanske har blivit sårad av en församling. Du kanske är utmattad. Det kanske är livet som gör att det inte funkar just nu. Och det är okej. Vi behöver sådana perioder ibland. Och det kan du ha, den här pausen kan du ha med gott samvete. Det vill jag verkligen säga. Men jag skulle vilja skicka med dig en sak i den här pausen. Låt det inte bli en evighetspaus, utan låt det bli en rehabilitering. En rehabilitering, ska jag säga, det är med målet att faktiskt komma tillbaka i spel en dag. Att få komma tillbaka i tjänst i Guds församling. Kanske det inte blir på samma sätt, kanske blir det inte lika mycket, men på något sätt ändå komma tillbaka. För så är det för en hockeyspelare. Som jag sa, det värsta som kan hända är att man blir skadad. De gör ju allt för att komma tillbaka till spel. Det är ju målet. Jag tänker bland annat på Gabriel Landeskog. Den hockeyspelare, han vann NHL Stanley Cup. Men sen var han skadad, fick en svår skada som få kommer tillbaka ifrån. Det tog 3 år. Men han gjorde allt för att komma tillbaka och lyckas komma tillbaka till spel. För han älskade att få spela. För han, liksom, han var ämnad för spel. Och jag skulle vilja säga att du är ämnad för spel. Ha som mål att komma tillbaka på något sätt. Få ha din paus, men ha som mål att komma tillbaka på något sätt. Så du har fått en tröja som, där det står Jesus, där det står liv på. Du har fått nytt liv. Du har fått en tröja som är match, eller som är en lagtröja och som är matchtröja. Och jag vill säga välkommen och spela med laget. Låt oss be. Ja, Herre, du ser vad var och en behöver höra här. Tack för att det faktiskt finns någonting gott, någonting viktigt, någonting vitaliserande att få vara med och spela med laget. För vi ämnade till det. Du har skapat oss till det. Jag ber att du ska få frigöra oss i tjänst. Kanske är det någon som behöver liksom hitta sin gåva, sin roll, som kanske har lite dålig självkänsla, behöver se att den faktiskt har någonting att bidra med. Kanske är det någon som behöver skära ner på något och kanske använda sina gåvor mer i tjänsten. Kanske är det någon som ska be om att få använda en gåva. Kanske är det någon som har rehabilitering just nu. Jag ber att du ska vara med den, att du ska få läka såren, men att du också ska hjälpa den att ha målet att komma tillbaka på något sätt. Tack för att du är med oss alla. Och jag ber att där det saknas också spelare, att du ska få sända människor dit. Och jag ber att vi ska få tjäna dig med glädje. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.